lyssna på podden Atladotter i Bjurvald som handlar om medier och journalistik. Jag heter Margret Atladotter och med mig har jag
Lisa Bjurvald.
Hej Lisa.
Hej Margret.
Vi har ju en så kallad hashtag som man kan använda i sociala medier som är AB-podd. Mm. Och på den så kommer det ibland lite frågor, ibland ris och ros. Och jag tänkte att vi kör lite frågor som vi har fått.
Äntligen! Ofta är det bara ryggdunkningar och det tar man ju tacksamt också emot från mediebranschen. Men det är ännu roligare när folk nästan har just frågor och till och med kritik.
Ja, och den första frågan hittade jag inte under taggen, utan jag har alltså sökt, alltså verkligen så här narcissist, har sökt på poddens namn.
Ja, det kan man ju göra ibland på ett segt efternamn också, men det får man ofta. Jag har i alla fall upp massa skräp. Ja,
ja, nej men här är en... inte så mycket en fråga, men mer en tweet. Eller alltså, det är en kille som heter Andreas Ivarsson som skriver.
Och vem är han? Kan man klicka på hans presentation?
Ja, det kan man göra. Han är, ska vi se här. Han jobbar på KIT.
Jaja. Ja, då ska vi såga dem senare i podden då. Nej, jag skojar bara.
Nej. Men Andreas Ivarsson jobbar på KIT och skriver så här på Twitter: lyssnar på Atladotter och Bjurvalds podcast för första gången. Alice med C, alltså Alice Teodorescu, jämförs med rasistiska texter i Ungern. Surrealistiskt.
Ja, men det är missuppfattat. Skönt, då kan vi säga, behöver vi inte bojkotta KIT då, jag tänker. Jo, men så här var det, vi pratade ju förra veckan om att vi ska hålla koll på mer subtila främlingsfientliga toner i svenska medier. Och då tog jag upp exempel med, det är inte bara unga, om du tittar på Öst- och Centraleuropa, så kan du skriva på ett helt annat sätt. Man kan läsa rumänska dagstidningar till exempel på nätet, ungerska. Och då är det liksom ett helt annat skamlöst sätt att prata om. Som att, men nu kommer kackelackorna hit. Till exempel med flyktingsvärme. Det jag menar det är att så kan vi inte uttrycka oss i Sverige. Här måste vi istället, precis som Alice Teodorescu, prata om volymer och många miljoner och de liksom sköljer över oss. Och istället med mellan raderna och med mildare metaforer måla upp bilden för läsaren om att det är så många som hotar oss. Hon pratar om 60 miljoner människor på flykt. Hur ska vi kunna ta emot alla de här? Vadå, det kommer inte 60 miljoner människor till Sverige. Och det är ju det Alice Teodorescu också har fått kritik för.
Så...
Men däremot, men alltså, så jag, har ju, absolut, jag har ju gjort det motsatta. Men däremot så har vi ju kritiserat henne.
Och men så du har inte jämfört henne med rasistiska texter i Ungern?
Tvärtom, Alice Teodorescus flyktingskräck tar sig helt andra uttryck, kära Kitman.
Ja. Men då har vi besvarat det.
Yes.
Sen så har vi lite tweets här som handlar om det jag pratade om i förra avsnittet apropå youtubern Miss Lisbell som har blivit anmäld för smygreklam. Så här skriver en Andreas Jennike kanske.
Ja, det vet jag. Han är journalist, eller hur?
Apropå Miss Lisbell. Hon är en tungviktare hos en målgrupp där kunskapen om smygreklam är låg. En rimlig anmälan på det sättet. Och så fortsätter den. Såg ett inslag om anmälan på barnprogrammet Rea som gav bra diskussion bland intervjuade teens. Det hade inte en anmälan av en för vuxna tung spelare. Och sen så avslutas tweeten. Kanske att det fortsätter utan tagg. Men ja, gjort.
Och jag tycker att det, det är klart att en anmälan av ett barn kommer komma upp i ett barnprogram.
Ja, men
det var lite konstig poäng. Ja.
men så här, jag tycker väl det var väl en rimlig input att så här, Miss Lisbell faktiskt är en tungviktare och så vidare. Och att anmälan därför är rimlig. Men sen kommer en till...
Men får jag bara säga, det var ju du medveten om även när vi tog upp det här. Vad var det du vände emot i anmälan då? Nej, för du vet ju att Miss Lisbell, som inte ens är myndig, hon är till och med mindreårig fortfarande, va? Under 15.
Ja, precis. Ja. Tror jag. Jag vågar inte säga. Jag ska
ja, men jag tror att hon är 13 eller 14 år. Men hon är definitivt inte myndig.
Nej, det är hon inte.
Nej.
Okej, men det som jag invände mig mot, egentligen, jag sa ju det, hoppas att jag sa det flera gånger. Att jag är verkligen emot smygreklam och för att anmäla och outa och få ett stopp på detta. Så att jag är absolut inte...
Men däremot var det osköna med äldre etablerad reklamman.
Ja, men vänta,
välja låt mig, just flicka.
Låt mig fortsätta. 13 år är hon. Jo, sen kommer en annan tweet här. Samma tema. Från en Mattias Eriksson. Kära AB-podd, reklammannen inom citationstecken är, alltså, och så taggar han då Gustav Martner som är den som har anmält Miss Lisabelle, är ordförande i KOM och Miss Lisabelle major mediekanal för tjejer 9-13. Superrelevant väl att det låter. Och jag antar då att vi, att Mattias Eriksson tycker att vi borde ha nämnt liksom att Gustav Martner är ordförande för KOM då. Absolut. Så här, det är väl superrelevant. Men det, jag förstår inte hur det, det påverkar inte min poäng. Snarare förstärker det hur bisarrt jag tycker det är att en så pass etablerad reklamperson gör sin poäng angående smygreklam genom att anmäla ett barn. Mm. Och inte någon annan.
Mm. Och bara för att verkligen tydliggöra, om den här mannen hade anmält en, säg, 25-årig modeblogger, ja men säg Blondinbella eller vem som helst, då hade du inte invänt lika starkt. Eller hade du invänt alls?
Alltså, jag tror jag hade invänt så här, jag tycker inte anmälningen i sig är dålig, som sagt, för att jag tycker att man ska anmäla smygreklam. Jag tycker att göra den här poängen, den här grandiosa poängen om hur skadligt smygreklam är och hur vanligt förekommande det är, bla bla bla, med liksom långa texter om jag, liksom, därför anmälde jag Miss Lisabelle, typ. Jag tycker att det är lite too much när det, pratar, när det handlar om ett barn. Och faktiskt också, hade det varit en liksom 25-årig tjej, säger Blondinbella, hade jag nog kanske också tyckt det. För att jag tycker att de här reklammännen kan liksom rensa i de egna leden också, och inte bara gå på unga tjejer och inte mindreåriga tjejer. De kan gå på liksom chefredaktörer, ansvarig utgivare för killtidningar också.
Mm.
Det är min enda poäng.
Fan vad tydligt. Jag börjar misstänka att vi kanske inte alls är så tydliga som vi själva är i våra egna huvuden i den här podden. Bara för att vi tycker det. Vi men kanske måste att vara mycket, mycket mer tydliga.
Jag tror att det är, alltså, det störiga med poddar också. Att man, alltså, det känns ju verkligen som att när vi spelar in så sitter jag här med dig och vi dricker en kopp kaffe och har ett gott snack.
Ja, exakt.
Det kanske, man kanske hade byggt upp sin kritik annorlunda om det var i textform.
Mm. Men exakt.
Tack för feedbacken.
Fortsätt för guds skull, lyssnare. Skriv vad ni vill och jättegärna direkta frågor under hashtaggen AB-podd.
Jajebus.
Mm, då är det slut. Nej.
Nej, det är inte slut.
Nej, utan, så kort är vi inte.
Nej, men jag tänkte att vi ska... jag vill prata lite om Kit.
Ja.
Vi har pratat om Kit innan, när Kit liksom... inte fanns riktigt, har jag för mig. Alltså precis i början när man fick veta att Bonnier håller på att bygga något slags super digitalt projekt med, och då hade vi lite kritik för att det var väldigt mycket killar som rekryterades från olika håll till det här projektet.
Mm.
Nu verkar det som att de blandar upp det lite mer och de är verkligen igång nu. Och vi har hittat en intressant text.
Ja, där. Jag tycker att det är så roligt att de använder sin plattform till att verkligen ha mycket bild och rörlig bild. Alltså nu låter jag som att jag är 12 år. Alternativt att jobba på någon IT-byrå, för det är ju det man snackar om hela tiden. Det ska vara rörligt, det ska vara rörligt, det ska vara mycket bild. Men de visar hur man gör det här på ett intelligent journalistiskt sätt. Jag skulle ta ett exempel som många av mina kollegor i mediebranschen har spridit de senaste dagarna, så att man vet att det är flera som har reagerat på det här. Det är journalisten Martin Schori, som tidigare var väl på Aftonbladet och Dagens Media, som har gjort en jättebra artikel där han helt enkelt tar bilder då som täcker hela dataskärmen, om jag kan beskriva det så. När du öppnar den här artikeln, du har liksom det är hela ditt fönster. Då står det namn och siffror på olika flyktingläger runt om i världen. Och nu, verkligen, nu tar jag bara siffror rent ut i luften. Nu hittar jag bara på staden X och X, 60 000 flyktingar från Syrien och så vidare. Och man ser hur det hänger tvätt och det myllrar. Och de här bilderna är fotade uppifrån de helikopter eller flygplan. Och man verkligen ser hur det är som hela kåkstäder av flyktingar runt om i världen. Och det här fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och sen den sista bilden är då Danderyd i Sverige med dess fina villor och ungefär noll flyktingar. Och det är ett så himla starkt och effektivt sätt. Jag tänkte, det är högaktuellt i och med den här publiceringen av många europeiska medier av en drunknad 3-årig pojke. Och det här är ju ytterligare ett sätt med lite mer tanke bakom naturligtvis. För det här har ju han gissningsvis satt ihop själv, det här collaget, och liksom valt ut. Där man själv med bara bilder och några verkligen ytterst få ord, ibland kanske bara en rubrik, kan säga någonting om omvärlden. Jag tycker det är jättegod och intressant bildjournalistik.
Mm.
Så heja Kit på
heja
den.
Heja Kit, vi gillar det vi ser.
Men vad tycker du om den drunknade pojken? För där känns det ju mycket mer kontroversiellt. Och där är det ju inte heller att det är sammansatt på det sättet som ett bildspel eller en rullista med bilder, utan där är den bara.
Alltså så här är vad jag tycker. Det här, idag är det torsdag förmiddag, och idag är dagen då många medier världen över, inklusive svenska, postar, eller vill säga, publicerar den här bilden på treåringen på sina labbsedlar, på sina ettor, och liksom berättar storyn om vem han är, och så. Det är ju liksom väldigt så här. Alltså bilden i sig är ibland det mest brutala jag sett. Jag tycker den är otroligt hemsk. Och att se den som man har gjort nu under den här veckan i sina flöden, utan liksom att sätta det i ett sammanhang, när det används nästan som så här, du vet, lite gore, typ så här, titta vad hemskt det här är, liksom, och sen inget mer. Det är jag väldigt, väldigt starkt emot. Jag själv skulle inte lägga upp en sån bild i mina flöden. Jag tycker inte att man ska göra det. Däremot då, om vi liksom återgår till idag, torsdagen, när medierna publicerar den här bilden och sätter saker i sitt sammanhang, det tycker jag är
okej. För det är det som är skillnaden. Det är det du tycker är skillnaden från att bara sprida det utan
den har, liksom, såhär, bilden har redan spridits. Bilden har redan blivit liksom känd, eftersom att den har spridits så brett på sociala medier världen över. Så att medierna liksom gör det nu och berättar vem den här pojken är, var han kommer ifrån, vad som har hänt, varför det händer, vad vi kan göra för att förhindra det och så vidare. Det tycker jag är ok, absolut.
Jag tycker också att det är så bra att det är den typen av bild som inte kan feltolkas på något sätt. Du kan inte läsa in något annat i det här än en djup mänsklig tragedi, och alla med minsta fantasi, till och med andra barn, förstår ju liksom, här finns det en familj bakom också, att här finns det tusentals, tiotusentals andra barn i samma situation som riskerar livet. Så att den är så otvetydig, och jag tror det är viktigt. En annan bild som har spritts i sociala medier nu senaste veckan som har stört mig väldigt mycket, det är den här bilden när olika hjälparbetare märker flyktingar på en tågstation med nummer, och folk skriver så här: vad har vi sett det där förut i Europa, folk som märker, men herregud, det är ju hjälparbetare, vi har ingen aning om deras bevekelsegrund, men det är troligtvis inte att skicka de här människorna till Auschwitz. Snälla någon, det här, det är självklart, det är lite olyckligt att man märker människor med penna på armen. Man får komma ihåg, vad skulle jag skriva på deras enda klädesplagg? Det är ju ett kaos alltså på de här. Det är ju folk som råkar illa ut. Det var ju hemska upplopp vid Budapest centrala tågstation till exempel, då de lyckades ta sig därifrån. Så det här är ju liksom en nödåtgärd i en krissituation. Och då när det växer till såna stora grejer, folk ska börja läsa in saker i det som inte finns där. Snarare tvärtom. Hjälparbetare försöker naturligtvis hjälpa andra människor. Då kan jag bli väldigt trött på sociala medier. Alltså vill man göra liknelse med 30-talets Europa, så finns det liksom ganska mycket andra grejer att snappa upp än hjälparbetare som skriver med tusch. Men det är det när man springer liksom åt olika håll, och ibland funkar det, ibland funkar det inte.
Nej, men vi får väl se. Alltså, om man ska återgå till Kit igen, så har man ju gjort en story nu om liksom, ja, men, kända bilder från så här, krigssituationer där barn är med på bilden.
Oj, det kanske tiderna. Inte lät så smakfullt nu när du säger.
Nej, men
så,
alltså, faktiskt när man tittar på det, då är det väldigt, väldigt kända bilder.
Då är det den brända flickan med napalm som springer, exakt, med armarna utsträckta, gissar jag. Ja.
Och sen då ännu en gång sätter det i sammanhang, så här, vad hände innan, vad hände efter, hur påverkar bilden liksom omvärldens syn på den här konflikten, bla 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 bla. Alltså nu vet vi inte hur den här bilden på treåringen som ligger på stranden kommer påverka oss faktiskt. Men det känns ju verkligen som att någonting händer i så här, bevakningen och mediers sätt att liksom attackera den här katastrofen.
Tycker du också det? För jag tycker absolut att det som säger, alltså perspektivet har skiftat från det abstrakta till det mänskliga, eller hur? Det har skiftat från volymer till människor, at last.
Ja, alltså till och med The Sun har ju en typ så här medmänsklig etta idag. Vilket
ja,
är,
men det
så
är
helt
presshistoria i Europa.
Som är så här, va, men så här, hallå, vad ska vi göra åt den här liksom fasansfulla katastrofen där folk dör på löpande band liksom. Så att jag undrar om inte det kommer en så här tipping point nu. Hoppas på det, för det behövs någon, alltså saker och ting måste hända upp på högsta politiska nivå. Europa måste göra någonting ASAP, helst igår.
Och det är, jag tänker lite grann på de här gamla Live Aid-konserten och så på 80-talet. Det var ju samma sak där. Jag gissar att det finns med i den här kit-storien som jag såklart måste läsa nu med barnen. Men det är ju jättemånga som är äldre än oss som minns det där liksom på 80-talet, hur det var. Just bilden från Biafra till exempel, som utmärkte barnen. Det fanns en bild där det är flugor som kryper på ett barn som verkligen fick brittiska politiker att utsättas för folks ilska, liksom, nu måste ni göra någonting. Så jag tror absolut att det här kan vara en sån vattendelare. Samtidigt så är det någonting som inte direkt avspeglas på opinionsplats i svenska medier, åtminstone inte i den borgerliga falangen. Där är det ju...
Vi måste prata lite om den borgerliga falangen, Lisa.
Ja, för du, vad i helvete är det som händer?
Du är en av dem.
Oh no, I'm one of them.
Nej, men på riktigt, vi... Ja. Alltså, redan vid årsskiftet så skrev vi på Politism en hel del om så här, splittringarna inom högern som man kunde se började lite grann. Men framförallt så här, att vi förutspådde att de skulle komma för, ja, hej och hå, SD, det gick väldigt bra för dem i valet. Och så här, obviously så har man så här, saker att ta ställning till inför nästa val. Uh-huh. Vad kommer ledarsidan att göra? Kommer de slänga ut massa... konstiga testballonger nu. Jag tycker att vi är där nu. Vad
nu
är det som
vi
händer?
Där. Nu är vi där. Alltså, det som känns skönt från ett rent så här, egoperspektiv nästan, det är att redan typ 2010-2011 så skrev jag såna här texter om att, du vet, vad menar Timbro med den här jävligt obehagliga rapporttiteln, vad håller den här delen av borgerligheten på med när de använder den här typen av uttryck när de skriver om invandring, och pekade på det här. Och då fick man väldigt ofta höra att man var paranoid och det fanns minsann inga sådana strömningar och jag gick bara extremvänsterns ärenden och så vidare. Och nu så är det ju så att väldigt många skribenter, jag tänker på Johan Norberg i Metro, Alex Voronov på Eskilstuna-Kuriren, inte minst Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski, nu är det liksom en öppen strid. Nu behöver man inte kämpa emot vind, för det blir liksom en absurd situation när man själv ser att det här händer och alla ska låtsas om för att hålla ihop då ut och slutleden ungefär. Så tack Gud att borgerligheten har slutat med de där löjliga fasonerna och erkänner, precis som Johan Norberg så välformulerat skriver, att det växer brunt ogräs i utkanten av de borgerliga trakterna. Där precis så är ju, men det är nu det spännande kommer, för det här har man som sagt vetat, jag och faktiskt många andra liberaler med mig, Ola Larsson och så vidare som också uppmärksammat det här länge. UNTs ledarsida, också så här liberaler som har hållit på och tjatar om det år ut och år in, och folk har bara sagt att de är konspirationsteoretiker ungefär. Men nu är det out in the open, så här ser det ut. Vad kommer publicisterna göra? Då har vi Peter Wolodarski, en fördömlig linje åt ena hållet, som säger att det här, man kan inte kompromissa om det här. Det där ska inte förekomma. Och å andra sidan har till exempel personer som NEOs ansvarig utgivare Paula Neuding säger om deras nu avgådda redaktionsrådsmedlemmar, fan det var Marika Formgren. Hon har skrivit artiklar för NEO och hon har suttit i deras redaktionella råd. Hon avgick frivilligt. Sagt om att hon är en högst uppskattad medlem och försöker tona ner det där. Alltså så nu har man ett val. Ska man mörka? Ska man försöka skylla på andra människor? Eller ska man göra en Norberg?
Jag tyckte den här tweeten som en David Brax skrev igår var så talande om vad som pågår inom högern. Så nu är Ivar sur för att Johan tyckte att Paulina inte tog tillräckligt avstånd från Marika för att hon gillat Barbro.
Ja. Ja, men så är det ju. Så är det. Det är klart, alltså, det kan ju verka internt.
Det är ju det, gud ja.
Det är internt, men det är definitivt viktigt för oss att ta upp. Därför att det här är ju, det här är verkligen en strid nu. Och den utspelar sig exakt den här dagen, den här timmen. Alltså vilken linje ska du gå på?
Visst.
Ska du ta ordentligt med avstånd? Och sen kan man ju inte hålla på och säga, räkna texter. Ja, Marika Formgren har bara fått skriva en text för GP:s ledarsida. En gästkolumn i somras. Ja, men om man tittar på den här kvinnan som då har varit en av de absolut mest tongivande rösterna i svensk borgerlig idédebatt. Skriver för Neo, Access, många lokaltidningar och så vidare. Då är det ju det faktum att man bjuder in henne. Trots att hon redan tidigare har uppvisat såna här åsikter. Mm. Och men alltså, jag blir förvånad att det inte har varit starka avståndstaganden. Och det var ju det Johan Norberg skrev också. Mm. Förvånad och besviken. Det här ska väl inte vara så svårt. Alltså, det här är en människa som kallar nazistsajter för så här oppositionell högermedia. Ja, alternativ media. Och får det låta som att det här är minsann de som gör högeropposition mot det galna kommunist-Sverige.
Mm.
Fullständigt utflippat högertroll.
Mm-hmm.
Och just när man väljer att vänta till att hon lämnar ett råd för magasinet Neo. Istället för att bara säga att självklart bryter vi allt samarbete med det tokiga trollet. och hoppas att hon inte ens får skriva på fria tider längre. Vad säger du? Vad säger du som inte är höger och inte har något att skämmas för än?
Jag tycker att... herregud vad... jag är tacksam för dessa liksom, vad ska man säga, riktiga liberaler som väljer att gå emot sina så här allianskollegor typ Ivar Arpi, Per Gudmundsson, alltså svenskans ledarsida överlag. Neo vet inte vad fan de håller på med. Alltså det där känns ju bara, jag tycker det Paulina Neuding gör nu är helt vansinnigt och galet liksom.
Det är dumt med tanke på sponsorer, finansiärer, att inte ta direkt. Jag tror inte att det är smart rent affärsmässigt om man ska skippa den medmänskliga dimensionen och bara snacka business. Så kan jag inte tänka mig att det är smart.
Nej, men jag tycker väl liksom att det är viktigt att backa också då från... alltså på bred front de liberaler som liksom tar ställning mot rasism och mot främlingsfientlighet på sina ledarplatser och kolumner och sådär. Så att jag får väl starta någon slags så här, veckans liberal.
Ja, det låter jättebra.
På politism eller något.
Ja, men faktiskt.
Bara för att det är så jävla jävla viktigt alltså, i de här liksom, grundläggande värderingsfrågorna att inte vackla och att hålla ihop.
Mm.
En sak som vi verkligen måste prata om apropå rasism och främlingsfientlighet är ju Julia Caesar.
Ja, som nu är outad som DN journalisten Barbro Jöberger.
En fråga. Vad hade du för relation till Julia Caesar innan outningen?
En varm och moderlig relation. Nej, som Marika Formgren skulle ha sagt. Nej, alltså jag har ju självklart vetat vem, inte vem hon är, den riktiga personen bakom. Jag känner till Julia Caesar.
Ja.
Det tvingas man ju tyvärr göra. Hon är, precis som både Niklas Orrenius och Annika Hamrud som då har velat och försökt intervjua henne säger, så hon är en väldigt tongivande person. De som då hävdar att man inte ska kunna ställa henne till svars, det är som att de inte har fattat det här nya medielandskapet. Alltså idag har du inte formella medlemskap i nazistorganisationer. Det här är liksom inte gamla Vera Oredsson-tiden. Så här ser Vera, liksom dagens Vera Oredsson ut. Det är muslimer och inte judar oftast i måltavlan och engagemanget är ofta helt virtuellt baserat. Du är liksom en skrivbordskrigare som jag har skrivit om. Det är så, och det går alldeles utmärkt att bli en tongivande ideolog på nätet enbart. För att det är det som är deras forum nu. Det är inte liksom gator och torg på samma sätt. Så de som menar då att det är helt okej för att Expressen då att hänga ut till exempel ledarskiktet i militanta svenska motståndsrörelsen. Sveriges ansett som den farligaste liksom högerextrema gruppen. Men sen samtidigt går emot uthängningen av Julia Caesar. Ja, det tyder bara på okunskap för mig.
Okej, så min fråga skulle vara en kort fråga, typ, apropå Julia Caesar. Rätt eller fel av Expressen att namnpublicera?
Ja, rätt! Inte minsta tvekan. Jag förstår inte något av de skälen. Snälla, lek djävulens advokat med okay. mig. Vad tycker du personligen?
Nej men så här, om jag ska vara 100% ärlig nu. Mm. Så igår onsdag när Expressens avslöjande kom ut så hade jag lite ont i magen. Alltså för uppenbarligen så är ju personen bakom pseudonymen Julia Caesar har det väldigt svårt. Är sjuk och min egna dragna slutsats är att hon är spritt språngande galen. Liksom. Så jag kände, alltså det här är ju också någonting som folk hatar, en egenskap som jag har som folk hatar med mig. Är att jag ofta tycker synd om
Du är blödig.
Som man inte ska tycka synd om. Så jag hade så här lite, du vet, så ont i magen, bara, men gud, alltså så här, kommer hon alltså vad kommer hända med henne?
Men Margret, nu måste jag fråga dig. Det här är ju så himla rätt ämne att diskutera i den här podden. Men vem fan har någonsin tänkt så om SMI:s Claes Lund liksom? Ja men Steffen, där kan du också säga det. Där är en stackars ensam man som bor ute på en gård. Harvar med sina konstiga ideal. Har helt fucked up vänskaps- och familjeförhållanden. Ska man tycka synd om honom också? Men det här har ju att göra med att Julia Caesar är en kvinna. Det finns inte chans att hon skulle ha bemötts annorlunda. Men tänk om det här var en man bakom. Men jag, om det här var Bosse Jöberg, ja, tror du att det hade varit samma blödiga inställning? Inte
nej,
chans.
Men jo, för att nu har du fel. Alla fall när det gäller mig. Jag tycker jag synd om, jag tycker nästan ibland ännu mer synd om gubbar.
Ja, men jag kan inte tänka mig att det är så i allmänhet.
Nej, men sen så har jag ju liksom så här vridit och vänt, läst såklart Expressens motivering och...
Kan du sammanfatta den då för lyssnarna kanske? Så behöver inte de gå in och läsa allting efterhand.
Ja, men motiveringen var väl i princip så här att... eller så här, slutsatsen, det gynnar demokratin att Julia Caesar faktiskt står för det hon skriver som en riktig person med sitt riktiga namn. Och också såklart allt som du nämnde tidigare, att hon har varit väldigt, väldigt tongivande inom så här... jag vill inte säga högern, men inom de rasistiska kretsarna online.
Ja, och kom ihåg ni som lyssnar, ni bara tror att det här är liksom någon slags kommentarstroll, den här Julia Caesar. Hon har alltså gett ut böcker.
Visst.
Som människor köper och som SD-politiker rekommenderar. Mm. Så att det här, så när jag säger tongivande ideolog, då är det det. Det här är liksom ingen bullbakande.
Det är Sveriges fjordman.
Ja, men det är en jättebra beskrivning. Absolut.
Men och också, alltså det hon skriver är ju helt vansinnigt. Alltså det är ju alltså ren och skär rasism och också så här, ja men liksom islamofobi, så här, de här klassiska så här vanföreställningarna och den här paranoian och alltså jag, självklart tycker jag att liksom den personen, det hon håller på med är ju helt vansinnigt liksom och jag som är för ett förbudssamhälle vill ju typ förbjuda. Men nej men så här, jag tyckte liksom att Expressens resonemang höll absolut. Och har väl landat nu i så här 24 timmar senare i att ja, det var rätt att namnpublicera.
Jag menar, hon är ju en martyr utan dess like. Mm. Så hon klarar inte av att Niklas Orenius lägger en lapp på hennes sekatör.
Alltså han har besudlat min sekatör.
Alltså jag skrattade så jag grät. Det var så många citat. Det är så fruktansvärt roligt. Hon förstår ju inte hur pressen fungerar. Hon tycker alltså att det är trakasserier om det kommer två journalister på ett år ungefär och ringer på. Så att för guds skull, köp inte hennes galna martyrbild. För att den är ju helt förvriden. Och det är på något sätt som att hon tror att man kan göra allt det här utan att det får några konsekvenser. Mm. Det är där det bottnar sig. Att det är vilda västern på nätet. Samlet är helt laglöst. Du kan ha den här rollen av någon slags mörk eminens i den nya tongivande europeiska extremhögern. Du behöver aldrig berätta vem du är. Sorry, vår demokrati är inte uppbyggd på det sättet. Här står vi för våra åsikter.
Mm. Men om vi får spekulera lite. Vad tror vi händer nu med Julia Caesar? Kommer Julia Caesar att så här, okej, nu vet vi alla, jag är Barbro, jag kör på som Barbro nu, liksom, och...
Jag sökte lite på hennes riktiga namn då, Barbro Jöberg, och jag hittade, hon hade ju skrivit faktiskt lite invandringskritiska, eller vad vi ska kalla det för, debattinlägg, till exempel Gotlands tidningar, eller om det var Gotlands Allehanda, under eget namn. Så att det kan ju hända att hon faktiskt svänger. Mm. Framförallt tror jag att hon kan räkna med bra stöd från hennes fanbase på den högerextrema sidan.
Gud, Jimmy Åkesson har väl skickat blommor säkert?
Säkert, alltså blommor, pengar och så vidare. Det finns ju ett starkt nätverk, så är det ju bakom såna här människor.
Men vad tror du då? Jag tror att om jag hoppas slash tror att hon kommer såhär, fine, nu är jag outad och jag kör på.
Jag tror att om hon hade varit lite yngre och friskare, då tror jag att hon hade känt sig lockad att liksom ha en mer tongivande fysisk roll. Alltså verkligen gå ut och säga att nu ansluter jag mig till det här partiet och så vidare. Men det vet du fan hur hennes privata situation liksom ser ut. Alltså jag kan tänka mig att hon sitter hemma på kammaren och martyrar i 20 år till och sen dör. Det kanske är hennes framtid.
Mm.
Så jag tror inte att det är något mer. Kanske eventuellt en kommande bok då om...
Om sekretären.
Ja, precis. Sekretärens memoar. Nej, men om medierna och korruption och den bisarra vänstervridningen och hur vi lever i en åsiktsförtryck och stat och lalala. Det blir intressant. Eventuellt kommer hon ju försöka stämma tidningar. Det skulle jag kunna tänka mig.
Att hon kommer stämma?
Ja, ja, för liksom hot mot säkerhet eller vad hon skulle kunna hitta på för formulering.
Ja, vi får fortsättning följer. Vi måste tacka för idag. Om inte du har något att tillägga.
Nej, massa olika grejer förutom det vi har pratat om händer förstås i mediebranschen. Ja. Om ni har några önskemål om vad ni vill höra och inte bara ge oss ris eller ros eller ryggdunkningar.
Kan vi inte berätta om bokmässan?
Får ni gärna säga det. Ja.
Är det, kan vi gå ut med det?
Nej, jag tycker inte det. Nej, okay. Så att vi kan säga stay tuned. Och sen så vill jag också passa på att säga om ni vill veta mer om näthat och såna här grejer så kan ni faktiskt mejla mig för att jag har workshops och föreläsningar och åker runt på massa redaktioner och pratar om sånt. Så gör det.
Och om ni vill veta någonting om H&M's nya sminklinje så kan ni mejla mig för att jag har provat allt.
Men skicka ingen gratis smink för då blir det Miss Lissival-scenario.
Det var en nyss lämning, jag har köpt allt själv.
Bra, tack för den, Marga.
Nej, men skämt åsido, tack för att du lyssnar. Tagga ner AB-podd, ge oss ris, ros, frågor. Vi hörs i nästa vecka.
Ciao.
Ciao.
So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media, source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify.
Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/listen.
Hey, Drew Scott here.
And I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully. Dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.